Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer kommer att handla om kommunens budgetprocess. Och som sakkunnig med mig här i studion så har jag Torsten Tysklind som ska svara på mina frågor. Vi är ju inne i ett skifte här i kommunen, Torsten. Och det har blivit rätt mycket prat om skattesatsen, alltså vår kommunalskatt.
Ja.
Och som då sakkunnig och förhoppningsvis neutral ämbetsman så skulle jag vilja ställa några frågor till dig. Och då kanske det mest uppenbara, utifrån ditt perspektiv, en allmän uppfattning om hur står det till med ekonomin här i Tyresö kommun?
Ja, det beror väl på vad man jämför med. Jämför man med andra Stockholmskommuner så har inte kommunen så starka finanser. Och när jag tänker på hur det står det till med Tyresö kommuns ekonomi så är det egentligen hur beroende vi är av lån, hur vi klarar att hålla våra budgetar och sånt där. Och väldigt många Stockholmskommuner har rätt starka finanser. Också fördi vi har varit i en period då många har byggt bostäder och sålt mark och stärkt sina balansräkningar. Så att där ligger är inte Tyresö kommun så stark. Om man jämför med alla landets kommuner så är vi kanske lite mer mitt på trädet. Så vi är inte så dåliga, men vi är inte så bra heller. Kommunen hade rätt bra resultat fram till 2012. Och under åren sedan dess har vi haft ett överskott på ungefär 1% om året. Men målsättningen har hela tiden varit att vi ska ha ett överskott på 2% i året. Nu har det diffat mellan åren, men vissa år har vi haft bra resultat, andra år har vi haft ganska dåliga resultat. Och nu i 2018 så ser det ut som vi går mot ett väldigt dåligt resultat med ett underskott. Och i och med att kommunen har rätt stora planer om att investera så borde vi nog ha ett större överskott. Och där har PwC, konsultfirman PwC, gjort en slags analys av kommunens ekonomi in i framtiden. Och de säger att om kommunen inte ska få svagare finanser och få problem i framtiden så borde vi egentligen ha ett överskott på 3% av skatteintäkterna. Det är så man räknar överskott i kommunerna i procent av skatteintäkterna. Och det borde vi ha varje år. Och det är någonstans runt 75-80 miljoner i överskott idag. Och de pengarna behöver kommunen för att finansiera det vi vill bygga. Som ishallen och som äldreboenden och som skolor in i framtiden. Och i en kommun så är det liksom, vi måste ha ett överskott för att vi ska kunna spara pengar. Det är annars så sparar inte kommunen pengar. Den funkar lite annorlunda än en privatekonomi, för ofta räknar vi sparandet som vi gör i familjen. Det är liksom en kostnad. Vi sätter in pengarna på banken eller vi amorterar vårt huslån och det är vårt sparande. Men i kommunen så kommer det att synas som ett överskott, och det överskottet måste kommunen ha om vi ska stärka och ha bättre finansiell position.
Och kunna göra de här investeringarna.
Och kunna göra investeringarna. Vi kommer att kunna göra investeringarna och låna pengar ett bra tag. Men problemet är att lånen ska betalas och framförallt ska räntekostnaderna betalas. Så idag har vi ett jättelågt ränteläge, så räntekostnaderna är ganska små för kommunen. Med ett annat ränteläge så skulle det påverka verksamheten, och speciellt om vi får ännu högre skuld.
Ja. Så kan man säga att, först skulle jag bara säga så här, för alla är inte ekonomer, men balansräkning, det är alltså där vi har tillgångar på ena sidan och jämfört med våra skulder.
Ja, och du kan säga att det man försöker titta på en balansräkning är hur mycket av de tillgångarna vi har. De fastigheterna vi har, de skolorna och äldreboendena och gruppbostäderna vi har. Hur mycket de är värda och sen hur stor andel av dem har vi finansierat med egna medel.
Eller lån.
Ja, och hur mycket har vi finansierat med lån. Och idag har väl kommunen, vi har inte så mycket lån, men vi har också en ganska stor pensionsskuld som vi inte har säkrat utanför kommunen. Och det gör att vi lånar egentligen av oss själva, vi lånar av våra framtida pensionskostnader i Tyresö kommun för att hålla nere lånen.
Ja. Om man jämför så här då, alltså, du sa att det är lite skillnad på företag och kommuner. Men jag är då företagsekonom i botten och där har vi ju så här nyckeltal. Vi pratar om då soliditet och likviditet. Och likviditet, det är ju då hur stora tillgångar har jag i förhållande till de lån som ska betalas tillbaka inom ett år. Och soliditeten är då summa, alltså hur mycket har jag i förhållande till det vi ser långfristiga skulder. Och det finns då nyckeltal. Man bör ju ha mer tillgångar än man har skulder, så att säga. Finns det sådana nyckeltal i kommunen?
Ja, vi jobbar med ett mått på kommunens soliditet. Och nu borde jag självklart hålla det siffran innan jag gick in och satte mig med dig. Kommunen har en soliditet mitt på trädet. Jag tror den ligger någonstans runt 40%. Men det som är viktigast, eller det som är med en kommunal ekonomi, är att du kan inte så lätt jämföra två kommuners soliditet med varandra. Det beror så väldigt mycket på hur man har byggt upp den kommunala organisationen. Om vi tar grannkommunen Haninge, där äger ett bolag som heter Tornberget alla deras fastigheter. Så all skuld och alla tillgångarna för fastigheter ligger utanför kommunens balansräkning. Alltså det är inte med kommunens beräkning av soliditet. Och det gör att de får en mycket högre soliditet än det Tyresö kommun har, som i princip äger väldigt mycket själv av skolor och gruppbostäder och sånt. Och det, så man kan inte riktigt jämföra två kommuner, men man kan jämföra kommunen över tid och kan säga, det jag kan se är att om vi gör de investeringar vi har planerat de närmaste 5 åren, så kommer kommunens soliditet att sjunka från runt 38-39% ned mot 30%. Och det är under förutsättning att vi faktiskt gör överskott de här åren. Så det här är ett sätt att motverka att kommunens soliditet sjunker. Mm. Och när det gäller likviditet så är väl i ett företag så är likviditet ganska viktigt, för det ett företag kan gå i konkurs. För kommuner räknar vi med att de ska vara evigt. Det är en sammanslutning av människorna här i Tyresö. Vi har tillsammans ett gemensamt ansvar för kommunen. Om kommunens ekonomi skulle totalt fallera, så räknar man med att medborgarna i kommunen tar ansvar för kommunen. Och om en kommuns ekonomi blir riktigt dålig, så kan staten gå in och ta över den. Men det har, det jag vet, inte hänt någon gång.
Jag tror Haninge kommun på 80-talet, man hade den här byggfirman Formator, tror jag de hette. Då hamnade Haninge
Jag bodde inte ens i Sverige på 80-talet, så det vet jag ingenting om. Men du kan säga att man räknar med att en kommun liksom ska vara evigt. Och vi har väldigt säkra intäkter i skatteintäkter. Vi har en helt jämn tillförsel i likviditet. Det har inte ett företag. Nej. Ett företag ska sälja sina grejer. Och intäkterna kan variera mellan åren. Vi har väldigt bra koll på våra intäkter och de är väldigt säkra. Och du kan säga, det största likviditetsproblemet som kommer uppstå för oss är om krediter skulle frysa inne. Det upplevde en del kommuner hösten 2008 under finanskrisen. Men i slutändan så klarade nog alla kommunerna att refinansiera sina lån. Och stort sett är det så länge vi har ett utrymme att låna, så är inte likviditeten ett problem. För vi kommer att kunna betala våra räkningar. Men det finns ju en gräns för hur mycket en kommun kan låna. Tyresö har långt kvar till den gränsen, och vi vill inte vara på den gränsen, för då har kommunen stora risker för räntekostnader.
Får jag då fråga, du är inne på då intäktssidan, alltså skatteintäkterna.
Ja.
Och sen har det ju varit prat om också att man har fått in pengar via markförsäljning också. Ja. Alltså, men hur gör ni för att beräkna? Hur vet ni hur mycket skatt? Alltså, arbetslösheten kan ju gå upp, och vi hade, som du själv nämnde, krisen 2008. Det kan ju gå fort ibland också.
Och det gjorde det hösten 2008. Då gick det väldigt fort. Skatteintäkterna är så pass svårberäknade att det sitter vi inte varje enskild kommun och räknar på. Utan SKL, Sveriges kommuner och landsting, som är vår organisation, eller ja, samverkans, det är egentligen ett kommunalförbund. Ja. De gör skatteprognoser ett antal gånger varje år. Då räknar de in sådana faktorer som arbetslöshet, hur lönehöjningar, befolkningsökningar, en massa faktorer som de som de har i ett stort Excelblad faktiskt. Och de, så lägger vi in de förutsättningar som finns här i Tyresö, bland annat vilken befolkningsprognos vi har. Så får vi ut det här från SKL, och där räknar vi med hjälp av detta verktyget, räknas våran skatteprognos ut. Och nu är det ju faktiskt så att hur mycket skatt Tyresös invånare betalar under 2018, det vet vi ju egentligen först när alla har deklarerat nästa år och fått tillbaka sina deklarationer. Det kommer ett beslut i december 2019 om det. Så den bokföring vi har av skatterna bygger på de här prognoserna från SKL, som brukar att stämma ganska bra. Det är inte stora skillnader. Men det är också så att om under ett år, om ekonomin vänder, just så som den gjorde 2008, då märks det direkt på skatteprognosen. För då vet de att nu kommer människor att bli arbetslösa. Det kommer att jobbas mindre i ekonomin. Det kommer att göra att folk tjänar mindre pengar. Då kommer skatteintäkten att sjunka. Och då kommer de med en prognos som är sämre. Och då kan kommuner få problem med ekonomin. Men det är så vi beräknar skatteintäkterna.
Ja, för då tänker jag så här, att i vår kommun nu, en gång säg på 90-talet då, då tog vi vår budget i, om jag minns rätt då, oktober, november, någonting sånt där, för kommande år.
Ja.
Nu gör vi det i juni. Och jag var inne i det här just när förändringar sker, som du själv nämnde nu, arbetslöshet och sådana här, någon finansiell kris. Det var på text-tv för några dagar sedan att tillväxten kommer bli lägre än vad man prognostiserade i våras.
Mm.
Det måste väl också då, eftersom tillväxten är, alltså vår bruttonationalprodukt, den är ju ganska lika det vi kallar bruttonationalinkomst.
Mm.
Och det är ju den som man kan säga, bruttonationalinkomsten är ju väldigt bra bas för att räkna ut hur mycket skatteintäkter vi ska få.
Ja, ja.
Om den nu sjunker och vi har tagit vår budget i juni,
då får vi nog gå och justera om budgeten.
Aha.
Så att vi tar budgeten i juni för att ge förvaltningen förutsättningar att planera. Så varje gång det kommer en skatteprognos så sitter vi och räknar på det på kommunen och kollar hur stämmer det här med den budget vi har lagt. Och om avvikelserna skulle bli betydande, då kan det ju vara så att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige måste ta någon form av ändringsbudget. Och det kan ju hända vissa år. Det har inte hänt på ganska länge, för vi har haft en sån stabil ekonomisk uppgång under lång tid. Det är väldigt sällan att man under året lägger till kostnader fördi skatteutvecklingen är så positiv. För det händer också att de där skatteprognoserna är bättre än vi har budgeterat. Men jag minns just där 2008-2009, då ramlade skatteintäkterna mitt under året, och det påverkade kommunernas ekonomi, och kommuner fick gå tillbaka och tänka om i sina budgeter, hur ska vi klara det här? Och det var nog ganska många kommuner som gick med underskott då också. Och det är väl dessutom en orsak till att vi ska budgetera med 2-3% överskott. För det ger oss en marginal. Alltså att om skatteintäkterna skulle rasa ett år, så har vi en marginal innan vi får underskott. Mm. Så för den kommunala organisationen är svår att ställa om snabbt till ett nytt kostnadsläge. Och ja, men det är så det måste funka. Men kommunen tar en budget i juni. Det är den ordning vi har i Tyresö. Det betyder inte att kommunen inte kan ta en budget senare på året och ändra budgeten. Och det kan förekomma. Och just som i år, då har det ju varit ett val. Och då säger lagen att det nya kommunfullmäktige, det som nu tillträdde efter valet, de ska besluta om budgeten för nästa år. Och det är därför den här frågan om skattehöjning kom upp nu. För den nya majoriteten eller det nya styret, de ville höja skatten. Och de håller på att jobba med en budget för nästa år. Den kommer att tas i kommunfullmäktige i december. För de hann inte riktigt med det till sammanträdet som var igår. Och så i år kommer det att bli ett budgetbeslut i december. Och fullmäktige är ju fri till att faktiskt ändra förutsättningarna under året. Om skatteintäkterna till exempel ändras. Eller andra förutsättningar ändras.
Men då är jag, nu ska jag vara tydlig med att du är ju tjänsteman, ämbetsman, så ja. Du ska ju förhålla dig lite neutral oavsett vilken majoritet vi har. Men så jag syftar då istället för dina åsikter, så vill jag gå tillbaka till den här PSV eller PVC-rapporten. Ja. Drar du slutsatsen? Det låter så på dig att de PVC, alltså PricewaterhouseCoopers måste väl det vara då, mellan raderna förstår man att det är nog behov av en skattehöjning. Kan jag säga så?
Det vill inte jag ha någon åsikt om.
Nej, det förstår jag. Men PVC, kan man säga att deras åsikt är?
Deras åsikt är väl ungefär så att kommunen har för höga kostnader för den skatteintäkt man har idag. Och deras rekommendation är att kommunen jobbar för att få ett överskott på 3%.
Ja.
Och det kan man göra antingen genom att sänka kostnaderna ute, och det betyder sänkta kostnader i skola och omsorg. Mm. För det är där de stora kostnaderna ligger i en kommun. Eller så kan man höja intäktssidan. Och jag vill inte ha någon åsikt om lösningen.
Nej, det är
politiskt. Men jag är helt enig i den bedömningen att kommunen bör höja sina överskottsnivåer. För om vi ska klara det vi vill investera. Det är helt klart.
Ja, kan man säga så här då också, min minnesbild det är att skola och omsorg, då menar jag både barnomsorg och äldreomsorg, det är väl drygt 80% av vår budget, alltså kostnadssidan.
Ja, alltså det kan nog stämma.
Ja.
70-80%, det brukar ligga så i de flesta kommuner, för det är de stora bitarna. Och i de verksamheterna, de är extremt personalintensiva. Det är personalkostnader som ligger i kommunen för 70% av kostnaderna. Och i vissa verksamheter, hemtjänsten, tror jag personalkostnaderna ligger upp på 94-95%. Så det är människorna som jobbar i kommunen som levererar omsorg och utbildning. Det är den stora kostnaden, och det blir nästan alltid så om en kommun ska effektivisera. Så är det, måste vi försöka klara oss med mindre människor. Det är det enda sättet att göra det på.
Du menar färre människor?
Ja, färre människor.
Inte kortväxta.
Det var en norskism det där.
Ja. Så, men kan man också göra den tolkningen att det är den hårda verkligheten, den brutala verkligheten. Det handlar om människor, alltså vi måste robotisera eller datorisera eller något liknande. Och sånt. Alltså färre människor, för det är verktyg vi har.
Om vi skulle klara oss utan en skattehöjning, så hade vi behövt ha färre människor.
Så man kan säga att politikerna idag har att välja mellan pest och kolera?
Ja, det är inget lätt att vara politiker. Jag tycker vi ska ha väldigt stor respekt för de människorna som tar på sig de här uppdragen och ställer sig ut och tar ansvar för kommunen. Och ställer sig öppna till kritik från medborgare, för det får de ibland, och som dessutom har rätt osäkra anställningsvillkor, för vart fjärde år så kan de bli av med sitt uppdrag.
Jag bara tänker så här också när vi pratar om hur det går för olika kommuner. Vi har ju någonting som jag tror heter det kommunala utjämningssystemet. Alltså alla kommuner ska få likartade förutsättningar i alla fall. Någon gång i tiden tror jag vi skickade in, alltså Tyresö kommun hade så gott ställt eller bra ekonomi, eller resultaten var sådana att vi skickade in pengar i systemet, men nu tar vi emot pengar från det här utjämningssystemet.
Ja, det är väl lite det är lite olika på olika områden, för det består av många faktorer, men i stort sett så tar vi emot pengar i systemet.
Vi får lite hjälp av staten, ja, för att...
Men det handlar ju också om att staten tillför medel till kommunen genom utjämningssystemet, så att vi är garanterat en skattekraft på 115% av rikets skattekraft, och de flesta kommuner har inte så hög skattekraft. Det är några kommuner som ligger över den gränsen, och det är kommuner som Danderyd och Täby och Vellinge. Det är 15-20 kommuner i Sverige som inte får pengar alls i utjämningssystemet, men det är ju fördi staten kanaliserar ut medel till kommuner genom utjämningssystemet.
Så att alla ska ha minimum 115% skattekraft.
Ja, och det säger sig själv, om man ska ha 100% av medelskattekraften i riket, då är det 15% som kommer utifrån. Ja, så är det. Och, men så vi får pengar i utjämningssystemet, det gör vi. Mm. Och syftet med utjämningssystemet är väl att försöka att ge kommuner relativt lika villkor. Så att man tittar väldigt mycket på hur befolkningsstrukturen ser ut, hur den geografiska strukturen ser ut. Det är klart att det är dyrare att driva hemtjänst i Pajala än det är i Tyresö, för folk bor mycket mer spridda. Och sen, och det är dyrare att driva skolor, du har små skolor i glesbygdskommuner. Så tanken är att glesbygdskommuner och kommuner med höga kostnader, att glesbygdskommuner och med höga kostnader ska få ett stöd till det, och att kommuner som har bättre ekonomiska förutsättningar ska betala in. Och du kan säga att hur väl det systemet fungerar, det kan man diskutera. Och nu har det precis kommit en statlig utredning som vill göra om det lite, just för att stödja de kommuner som har det tuffast. För ofta är det så att glesbygdskommuner har väldigt dålig ekonomi. De har höga skattesatser. Och här i Stockholmsområdet har man mycket lägre skattesatser. Så att här klarar vi att leverera den service vi vill till invånarna för en skattesats på runt 30. I landet är det inte ovanligt att kommuner och landsting tar ut en skattesats på 35%. Det är stor skillnad för medborgarna.
Men kan man säga då så här, att om vi höjer skatten, det har jag sett siffror på 45 öre.
Ja, det beslöt faktiskt kommunfullmäktige igår kväll.
Okej, okay. Så får vi behålla de pengarna, eller kommer det sjunka? Det här utjämningssystemet, kommer det sjunka så att vi inte...
Nej, det systemet är byggt så att den saken kommunen kan påverka, det är skattesatsen. Och höjer kommunen skattesatsen så får man de pengarna. Det går inte in i utjämningssystemet. Utan det utjämningssystemet är neutralt för vilken skattesats du har.
Så att man förlorar inte... Bidragets storlek blir inte mindre för man höjer skatten?
Nej, inte alls.
Utan det är de här faktorerna som... Hur stor andel är över 65, eller hur många är invandrare, eller jag vet inte vilka faktorer.
Och ja, det är hur stor andel som är över 65, hur många barn det är. Den åldersgruppen som faktiskt kostar allra mest i en kommun, det är 16-18-åringarna. Ja. För de går i gymnasiet, och gymnasieskola är dyrt. Och sen så är det de över 90.
Det finns ingen idé att liksom rationalisera bort alla 16-18-åringar?
Nej, det tror jag inte. För de vill vi ha, för vi vill att de kommer bli kloka i skolan och kommer ut i arbetet och bidrar till att samhället fortsätter att växa.
Ja, apropå det, när du ser ungdomar kommer ut i arbetet, har jag förstått det hela rätt, att det är alltså, jag är nu pensionär. Men mina, alltså pensionspengar, nu pratar jag om den statliga pensionen, som har betalats in av mina arbetsgivare.
Ja.
De gick till dåtidens pensionärer och jag får min pension från dagens löntagare. Är det så?
Jag kan inte svara för det statliga systemet. I kommunen är det så att egentligen just nu betalar vi pensioner för två generationer. Vi betalar pensioner för de som tjänade in pensioner fram till 1998. Då gjorde man omläggning i systemet. Och de betalar vi fortlöpande pension för. Och de pengarna är inte avsatta i kommunen. Jag tror inte de är avsatta i staten heller. Sen från och med 1998 började vi sätta av pengar till pensionerna. Så nu betalar vi, varje år betalar vi pensionspengar för de som jobbar i kommunen idag. Och sätter av de pengarna. Och så betalar vi pensioner till de som jobbade i kommunen för 1998. Och det här kommer ju pågå ett tag. Man räknar med att de stora toppen på de pensionsbetalningarna som var intjänade före 98. Den toppen kommer någonstans på mitten av 20-talet. Och sen så kommer det att trappas av utöver eftersom den generationen kommer att gå bort, det räknar man med. Ja, och det är så pensioner fungerar.
Ja, men, och den kommer alltså trappas av den här alltså, gamla pensionsskulden, om vi kallar det så.
Mm.
Vad skulle du säga, hur mycket är den per år som vi skickar in? Storlek, så, är det 45 öre i skatt? Eller vad är?
Jag vet faktiskt inte. Jag har inte den kollen på siffran. Men i denna kommun, jag har bara jobbat här ett år.
Ja.
Och här sköt jag inte om personen i min förra kommun kunde ha svarat på alldeles säkert, jag vet faktiskt inte.
Jo, men då kan man väl säga då så här, om jag tolkar det rätt. Pensionen kommer, den andra gamla pensionen, den kommer över tid att sjunka. Så det är ju ett sätt också att förbättra vår ekonomi.
Ja,
lite grann.
Ja, du kan säga att i och med att vi nu fortfarande har toppen framför oss som ligger mellan 2020 och 2030. Så framåt en 12-13 års tid eller så kommer kostnaden för pensionerna att vara lägre än de är idag.
Ja.
Sen så har det väl varit en tendens att de generationer som går i som har de här pensionerna intjänade för 98, då tar man ut dem ganska tidigt. Och det har gjort att vi har lite större kostnader än man trodde för några år sedan. Men det gör också att betalningen kommer att sjunka fortare på sikt. Så det kommer att lätta kommunens ekonomi när vi inte ska betala två generationers pensioner samtidigt.
Får jag återgå till det här utjämningssystemet? Det slog mig helt plötsligt. Du sa att det var lite olika faktorer som gjorde hur stort bidraget från staten var. Alltså om vi skaffar som då Danderyd och Täby och Vellinge och så som du nämnde. Där finns det ju med mina fördomar rätt mycket höginkomsttagare. Skulle vi tjäna på att vara attraktiva för höginkomsttagare? Skulle det gynna oss?
Ja, alltså om man kommer över 115% av medelskattekraften i riket, då har det en
positiv effekt.
En positiv effekt, ja. Upp till ett visst tak, ja. För då har det ingen positiv effekt längre. Sen har det väl en positiv, alltså utjämningssystemet är något, det finns inte så många i Sverige som förstår det fullt ut. Det är ett extremt komplicerat system. Och man kan veta vilka faktorer som påverkar. Men riktigt hur det slår, det är det inte så många som kan. Och det jag har förstått så har det en viss påverkan på kommunens intäkt. Om vi har medborgare som har höga inkomster eller låga inkomster. Men det är en ganska marginell effekt. Egentligen är det viktigare för oss om vi får en medborgare till. Oavsett om den personen har en inkomst eller inte. Än hur mycket personen tjänar.
En avslutande fråga, för vi har nått 30 minuter. Så att, och du hade helt rätt, vi kommer inte hinna igenom den här gången i alla fall. Det är många faktorer och då betyder det också att det är väldigt svårt att överklaga det här beloppet. Att man tycker man har fått för lite, för det är ingen som med 100% säkerhet kan säga hur stora pengar man ska ha.
Utjämningssystemet. det är ett system som är ja, jag har aldrig hört om att någon har ifrågasatt det.
Okay. En avslutande fråga då. Det har varit på tapeten en diskussion också om att man delvis har finansierat verksamheten med att sälja mark. Alltså en tillgång, marken, får man pengar för. Och så lägger man in de pengarna i driften, alltså kostnad, lönekostnader och sådana saker. Hur sant är påståendet och är det klokskap?
Det är ju så, för första är marken ganska begränsad tillgång i Tyresö kommun. Alltså vi har inte så mycket byggbar mark i den här kommunen. Och är det så att det finns en markplätt som kommunen äger? Och sen så bestämmer vi oss för att vi ska exploatera den, som det heter. Alltså att vi ska bygga bostäder där till exempel. Då har du en markplätt och i sig är inte den där marken så jättemycket värd. Den är värd någonting för du kan bygga något på den. Och då görs ett arbete på kommunens stadsbyggnadsförvaltning med att liksom ta fram en detaljplan för det här, den här tomten. Politiker beslutar om hur stort man får bygga på den där tomten. Och lite beroende av hur stor den där byggrätten är, så ökar värdet av marken. Och den här processen på stadsbyggnad, den kostar ju faktiskt en del. Och sen ofta så är det så att vi ska exploatera, så ska det dras fram vägar och det ska dras fram vatten och avlopp. Och det är många saker som ska vara på plats när man bygger. Så därför så har vi också kostnader i den processen. Du kan säga att när vi sen säljer marken så har den kanske ökat 30 miljoner i värde eller 50 miljoner i värde. Lite beroende på hur stort det är. Och då säger regelverket att vi måste bokföra den vinsten minus de kostnader vi har haft för att få marken i det skicket som den är. Den måste vi bokföra på i driftsredovisningen. Alltså som en driftsintäkt. Så där har vi inget val. När vi säljer mark och vi har vinst på den, så ska den över det som vi kallar resultaträkningen. Men det som, om vi hade god ekonomi, så borde de här vara på plus. Plussidan av de där 2 eller 3% av resultat vi skulle ha. De ska inte vara en del av att uppnå kommunens resultat. Utan det är pengar som vi får ut. De blir ett resultat i kommunen. Och sen så blir den en del av kommunens eget kapital. Som gör att vi inte behöver att låna pengar när vi ska bygga en ny skola.
Så förstår jag dig rätt då? Lagstiftningsmässigt så kommer det in i driftsbudgeten. Det måste vara så. Ja. Men då skulle de här 2-3% överskott som du pratade om tidigare i programmet. Ja. Då ska den här markförtjänsten ligga ovanpå där. Den ska inte vara med i de 2-3%.
Nej, det tycker inte.
Det är din uppfattning.
Det är min uppfattning. Ja. Och det tror jag är ganska oproblematiskt. Och det är klart att när kommunen, om kommunen då gör ett svagt resultat på, som i år. Vi har med markförsäljningsintäkter i prognosen för 2018. Och kommunen kommer fortfarande att gå med ett negativt resultat. Men där har vi också en annan faktor som påverkar, nämligen vindkraftverket som kommunen har ägt några år och kommer att få skriva ner, eller har fått skriva ned värdet på. Men det är klart att från driften så borde vi egentligen, alltså från den ordinarie driften, så borde vi ha de här resultaten på 2-3%.
Torstein, då ber jag få tacka dig för den här gången. Och så får vi återkomma med mer klokskap lite senare.
Gärna.
Okej, tack och då.
Hej.
Ni har hört Torstein Tysklind, kommunens ekonomichef, förklara lite hur det förhåller sig med kommunens ekonomi. Tack för att ni lyssnade.